På Bruksgatan i ett 1700-talshus träffade vi Sten Westergren, före detta träarbetare på bruket och som har forskat mycket i livet på bruket i gamla dagar. Vi bad honom berätta lite om förutsättningarna för Lövsta bruks tillkomst.
Lövsta härstammar nämligen ifrån 1570-talet. Och då var det befolkningen här, bönderna då, som markägarna, som drev en enkel järntillverkning alltså. Och sedan fick då staten, eller kronan som det hette på den tiden, de fick upp ögonen för det här, för att det var krig ständigt ute i Europa och man ville ha järn på alla möjliga vis. Och så hade vi ju det här stora gruvfältet i Dannemora inom nära räckhåll här. Och så fanns det vatten här alltså.
Och skog också, det var det som behövdes. Också,
det var det som behövdes alltså. Men däremot fanns det ingen utbildad arbetskraft. Utan då när kronan hade drivit det några år då, så utarrenderade de det till de gärarna. Först en som hette Willem de Beers, och han fick då denna ryktbara Louis de Gär till medarrendator. Och denne de Gär då övertog bruket då 1643, och från det året då så blev det ett väldigt uppsving här alltså. Och man byggde hus här och man byggde hamrar, och man hade då som en hel liten stad i de här skogarna här uppe.
Professor Carl Gustav Hildebrand har nyligen utkommit med en bok som beskriver järnhanteringen vid de svenska bruken på 1600- och 1700-talet. Dannemora malmen betydde ju mycket för våra uppländska bruks framgångar. Hur bearbetades malmen vidare?
Man gjorde alltså tackjärn av malmen, och så körde man tackjärnet till stångjärnshammaren, och så gjorde man ett stångjärn som ju faktiskt, om det gjordes vid de här bruken, var det bästa stångjärnet i Europa. Vår järnexport fyllde ju alla möjliga uppgifter, den svenska järnexporten, för gjutning av kanoner och för byggnadsverksamhet och för att man skodde vagnshjul med järn och allt möjligt sånt där. Men Upplandsjärnet, som ju var en tiondel kanske av den svenska produktionen, det var någonting alldeles särskilt. Det var ett hårt järn som var svårt att bearbeta, men det var så fruktansvärt hållbart. Det hade en hög kvalitet som berodde på malmen, och som just Wilhelm Ekman har visat också hängde ihop med bearbetningssättet. För det var små slagginslutningar i järnet som man blev av med de vallonska metoderna.
Det blev ju också lite begrepp i England för kvalitet. Så L-stämpeln, lösta stämpeln, blev en kvalitetsgaranti när man bland industriproduktionen i England skulle välja råvaror.
Ja, det blev det. Och frågan är om inte Lövsta järnet var det allra bästa. Det var nog den mest skattade stämpeln, tillsammans med Österbystämpeln, som man kallade för double bullet, den dubbla kulan. Därför att de två O som man hade, därför att vallonerna inte kunde skriva Ö från början, och som blev deras järnstämpel.
Men det höll på att sluta illa för Lövsta bruk år 1719, då ryssarna började härja längs Östersjökusten. Sten Westergren kan berätta mer om detta.
Då kom de hit här då 1719 på sommaren. Och då hade de gjort försvarsmöjligheter här alltså. Men det var en tysk som hette von Söge. Han kunde inte ens tala svenska, så han kunde ju inte alls befalla folket till någonting. Och dessutom så lär han också ha varit begiven på starkare saker, alltså, så att han var helt ur stånd att kunna sköta försvaret. De gjorde väl ett litet försök här på morgonen klockan 7, men då gjorde ryssarna en modern kniptångsrörelse, och då när de märkte att de var kringvända, då drog de sig med släpande faner här ute efter Bruksgatan på reträtt alltså. Och då när ryssarna såg att de var ensamma herrar här i Lövsta, då rullade de ut fat, och även de njöt av de druvans drycker alltså. Och sedan plundrade de, då bröt upp alla gårdar och plundrade då. Och kvinnor och barn då hade dagen förut tagit vad de kunde bära av husråd och värdesaker. Alltså flyttade ut i skogarna här, och där fick de då under 3 dagar tillbringa natten under bar himmel. Och se dessa väldiga rökmassor då som virvlade upp från deras hem. Vad jag visar här nu i handen, det är en kolbit av de sammanlagt 50-tal gårdar som då brändes upp alltså. Mm. Och det gör själv, han blev så förtvivlad så han tänkte överge allt det här och bosätta sig i Hamburg eller Holland. Men han övertalades av sina vänner att börja uppbygga det igen, och det berodde på att dels var priserna på järnet goda ute i Europa, alltså efterfrågan var stor. Han hade vattnet här, han hade energin kvar, han hade sina duktiga arbetare nästan intakt alltså. Och pengar hade han också tydligen. Så på en oerhört kort tid alltså, med dåtidens verktyg och allting, så timrar de upp de här bruksgårdarna som vi nu befinner sig i och byggde upp hela bruket på i genomsnitt kanske 10-15 år. Det här huset vi står i nu, det är uppsatt här på Bruksgatan 1723, och man tillämpade en helt ny metod alltså. Man tillverkade husen ute i skogen ungefär en två mil söder om Lövsta, där det fanns gott om grovt timmer. Sedan timrade man ihop husen där och fick dem stå då över en vinter så att stockarna torkade ihop alltså. Sedan på våren 1723, då märkte man ner varenda stock med romerska siffror och en förbokstav. Och sen plockades de ner och kördes fram och plockades upp på nytt här efter Bruksgatan.
Karin Hult är chefsguide på Lövsta bruk, och jag frågade henne vad hon tror att familjen De Geer hade för makt och inflytande på samhället. För när man ser en lista över deras egendomar så är det en oerhört mäktig förteckning.
Ja, man kan väl nästan säga att på den tiden det verkligen begav sig för den första Louis De Geer och hans närmaste efterkommande, så var det någon form av feodalherre de var. Det måste inte alltid vara en negativ bemärkelse, det menar jag inte, men de hade alltså den makten. De ägde till exempel Österby, Lövsta, Gimo, Forsmark, Ulfors, Västland, Tobo, Åkerby, Strömsberg, Vällnora och så vidare. 16- och 1700-tal. Man köper alltså in mer och mer. Och det här avsätter sig naturligtvis, avsätter sina spår också i omgivningen. När man tittar i kyrkorna på den uppländska landsbygden så hittar man familjevapnet, eller det är någon donation man har gjort, man har hjälpt till att restaurera kyrkan. Man hittar dem i Vändel. Man hittar dem i Tegelsmora, i Hållnäs, i Österlövsta. Och sen har man också ägt Örbyhus en gång i tiden. Det var ju många andra familjer också som kom och kanske var kapitalister redan när de kom och har förvaltat sitt kapital och drivit bruk och företag i Sverige. Men det är fel i brukssammanhang att bara så att säga kritisera adeln och de rikedomar som fanns. Därför att de här bruksägande familjerna var ju ändå en början på ett stort steg i vår industriella utveckling. Och det är som industriägare tycker jag man ska bedöma dem. Och inte som adelsfamiljer med mycket pengar.
Thank you.
Vi hörde Jan Johansson spela Ack Värmeland du sköna, som från början var en vallonsk frihetssång. Men hur kom det sig egentligen att staten sålde sina bruk? Vi frågade Urban Jonsson från avdelningen för vetenskapshistoria i Uppsala.
Kronobruken som sagt, som var i kronans ägo, de kom att utförlänas, som man sa då, till enskilda adelspersoner som tog över och driva det. Och på sikt så kom också ägandet att övergå i de här företagarna och adelspersonerna.
Var det på grund av att det var dålig lönsamhet som man sålde det till adels?
Ja, det är väl lite svårt att säga. Det var framförallt den tekniska förnyelsen, och sen var det ju det att man behövde ju pengar, kapital som vi säger idag, och de här De Geer, Louis De Geer och hans släkt, de var ju inte minst bankirer nere i Amsterdam, och de kunde ju just hade ju viktiga handelskontakter där nere och kunde på så vis dels knyta kontakter för att sälja vapen och vad det kunde vara till Holland då under 1600-talet, som var en stormakt. Och sen var det teknik och organisation som man kunde bra. Och som vi sen, som är väldigt avgörande då i Upplands fall, är ju den här valloninvandringen som vi har under det 30-åriga kriget. Det är alltså 1618-48 då, som Sverige och Gustav II och Adolf II är involverade i krig. Och då förhärjades ju det här valloniet, man säger, trakterna i Belgien kring Liège, de här gamla järnhanteringsstäderna. Det förhärjades av kriget helt enkelt, och de familjer där och släkter som höll på och var smeder och hade det här som yrke, de blev tvungna att utvandra. Och det var inte bara Sverige, utan det var även andra länder.
De värvades då av de här, till exempel De Geer, eller?
Ja, det värvades av De Geer, och han hade värvar ute faktiskt i de här i valloniet.
Kan man säga att det var en slags symbios mellan den svenska staten och de här rika finansfamiljerna, för att de fick båda ut fördelar av att samarbeta på det här sättet?
Jo, det får man väl säga. Förbindelse mellan fursten och bankiren, det ser man ju runt om i Europa under den här tiden. Alltså.
Den här nya tekniken nu som vallonerna kom med, hur skilde den sig från den gamla, det gamla sättet att göra järn i Sverige?
Ja, det är klart att vallonerna hade en säker och genomtänkt sätt att göra sitt järn. Och under den här tiden får man ju tänka sig, och långt fram till 1800-talet, så var det ju inte tal om att förändra eller utveckla teknik. Det var inte tal om att det var någon stor utveckling som vi är så vana att tänka idag. Utan hade man en bra teknik som gav en grej, ett järn som var bra, så gällde det bara att slå vakt om sitt hantverk och upprepa det här och tradera sina kunskaper och överföra dem från släktled till släktled var nästan. Och efterhand så blev ju det här vallonjärnet ryktbart för sin kvalitet. Och just att man kunde lita på järnet, att det hade samma egenskaper och gick att använda då till lite svårare saker som smide av skärverktyg, man säger. Det skulle vara saxar och knivar och vapen förstås då. Men också just där man behövde en kombination av ett sekt och smidigt material. Så att det blev en väldigt omtyckt utgångsmaterial sen. Det exporterades, det gick ju först då till De Geers hemland, Holland. Men det gick också allt mer sen. Så gick det till England, som var landet under tidigt 1700-tal som kom med en ny industriell då, ska säga, utveckling där man hade ett stort behov av just stångjärn.
Så att man kan säga att svensk stål betydde väldigt mycket för den engelska industrialiseringen. Men hur var det med den svenska industrialiseringen? Vad tror du att de uppländska järnbruken har för betydelse där?
Ja, där var ju England det stora föregångslandet. Vi brukar ju tala om industrialismen och den industriella revolutionen, kanske lite missvisande. Det var ett långt och utdraget förlopp det här, och Man hade ju en position att försvara och en uppmärksamhet på omvärlden från de dels bruksägarnas egna samarbetsorganisationer, järnkontoret, och även staten var med och fånga upp där, så man kommer ju att bli indragen i industrialiseringen på ett omedelbart sätt i och med att man handlade med England.
Vad jag tycker man ofta tänker på är det att smederna spelar en sån kolossal roll i det svenska kvalitetsarbetarens tillblivelse. Och det tycker jag är någonting som man har försummat i svensk historia. Man har talat om hur utsugna och illa behandlade arbetare ofta var, och det är alldeles riktigt, men talar man bara om det så är det ju verkligheten de elaka arbetsgivarnas historia man skriver. Man måste komma ihåg hur oerhört duktiga många var av dem. Vilken fenomenal precision det fordrades för att med deras enkla medel kunna göra en kvalitet som höll sig ute på världsmarknaden.
En modell utav en hammare, och de här stod och arbetade med hammare under de här förhållandena. Det gjorde ju att hörseln blev åtgången, och stå och titta i det här glödgande
vitglödande
järnet. Ja. Påverkade ju naturligtvis, ja, synen, och de här stolta smederna fick ofta en dyster ålderdom om de inte hade sett till att de hade folk hemma som tog hand om dem.
Ja, det måste man säga, för det fanns inga som helst alltså skydd av något slag. Ser man en modern skogsarbetare idag så ser han ju nästan ut som en marsmänniska. Där i hammarsmedjan fick de stå i en lång vit skjorta, va? Och sett läderförskinn då, och sen slokhatt och så träskor på fötterna. I detta gnistregn alltså, och detta dunk och detta vitglödande järn alltså. Det var en arbetsplats som de inte skulle få någon idag alltså att tillträda. Var den plats ledig så blev pojkarna bara befallda dit då, vid skolagången alltså. Många gånger 13-14 år. Sen var det bara att försöka hålla ut till man blev orkeslö alltså där nere. Och de visste det inom sig att kunde de skötas alltså, då var de tryggare från vaggan till graven alltså. Så att det var en social trygghet som kanske inte fanns ute i det övriga landet alltså. Så det var väl det mycket som hjälpte upp det hårda arbetet, att sporra dem att fortsätta i sitt hårda värv alltså.
1926, vad var det för datum Hammar slog sista slaget? Jag var ju med där då förresten, med. Var den 26 november 1926, tror jag. Ja, jag har nog upptäckt.
Ja, hur var det?
Ja, var nog. Så man har blivit van med stillheten.
Hur var det dagarna närmast efter?
Ja, det var konstigt. Genom att framtiden såg så oviss ut för oss äldre ser.
Lars Madsen intervjuade en gammal lövstadsmed. I övrigt i programmet var Urban Jonsson. För programmet stod Bengt Brattberg och Maria Storvall.
Utbildningsradion fortsätter närmast med ett program i serien Öppet universitet.
Thank you. Välkommen till det första programmet i vår serie Öppet universitet, hälsar Bengt Brattberg från Utbildningsradion. Öppet universitet är en programserie som tar upp frågor i gränsområdet mellan folkbildning och forskning. Och i dagens program så ska vi bland annat behandla hembygdsforskningen som ofta bedrivs på ett väldigt ambitiöst sätt och där inventeringsarbete ger en bra bild av bygdernas historia. Och det här sker ofta i skymundan från den mer spektakulära forskningen som universiteten står för. Men det finns väldigt mycket intressant material att titta på och några studier ska vi hinna att beröra i det här programmet. Bland annat en som har gjorts om Sunnersta och den heter Sunnersta från istid till nutid. Gäst i dagens program det är Mona von Engeström som lite granna har varit med både en bit inom forskningen och inom folkbildningen och inom hembygdsrörelsen. Om man kan ha tre ben så står du med ett ben i varje månad. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Om du skulle presentera dig själv när man är ute i föredragssammanhang, vad ger du för presentation då?
Jag ger en bild av mina olika hembygder. Därför att förankringen i hembygd är för mig personligen väldigt viktig. Och när jag då har studiecirklar, håller föredrag och medverkar i andra sammanhang där jag har en längre presentation så brukar jag tala om att jag är ursprungligen från Ångermanland. Och att jag kom till Uppsala 1961. Där jag studerade vid universitetet och jag började med latin och det var en av mina drömmar i livet. En annan dröm, mycket viktig sådan, var arkeologin. Så att min utbildning den har varit helt inriktad på det humanistiska hållet. Även om jag, liksom de flesta, är intresserad av både det förflutna, närvarande och framtid. Och dessa tre ord är nyckelord för mig. Sedan jag har arbetat på Historiska museet i Stockholm med utställningar, utåtriktad verksamhet. Jag har arbetat på Riksantikvarieämbetet med arkeologiska utgrävningar. Och jag har också en kort tid varit på Göteborgs arkeologiska museum. Och sedan flyttade jag med min familj till Altuna där min man har sin fädernegård. Och där utifrån verkar jag i det fortsatta arbetet som numera är inriktad på både hembygdsarbete, studiecirkelverksamhet och olika kulturprojekt.
Vad som är ganska betecknande med människor i Uppland, Uppsala, det är att det är inte så många som har Uppsala eller Uppland som hemort så att säga. Och jag tror att det kan skapa nyfikenhet att ta reda på mer om det landskap man kommer till. Och det kommer vi ge exempel på här från Sunnersta, för det var precis det som skedde. Man kommer till en ny ort, vill lära sig lite mer om det. Och Sverige och svenskarna har ju sedan 1900-talets början flyttat alldeles väldigt. Tappar man de här rötterna och hamnar i ett område som är historielöst så är det väldigt torftigt. Så att historien och kunskapen bakåt, det ger ju framåtblickande möjlighet att kunna planera framåt också. Va?
Ja, jag tycker att det överhuvudtaget det är helt nödvändigt. Och sedan detta med Uppland, det stämmer ju väldigt väl. För det har jag mött yttranden i många sammanhang. Just detta att upplänningen verkar, för det första är det många som flyttar hit och för det andra så finns det, förutom att man är medveten om vissa fakta när det gäller Uppland, så har det varit mera av känsla för landskap i andra delar av Sverige. Nu uttrycker jag mig generellt, men det finns andra landskap där man har varit mera självmedveten än Uppland.
Ja, det finns faktiskt ganska förklenande uttryck om upplänningen. Carl von Linné sa någon tillfälle att Uppland är stup i det. De tröga och dumma upplandsbönderna. Och det finns även citat där att det är Adolf Törneros som skrev i sin dagbok på 1820-talet att upplänningen, han är bred och platt i synen och en avbild av sitt platta fält. Hela hans fysionomi säger att vi är bara nollor och skapta för att äta ärtor. Så sa man på den tiden i akademiska sammanhang. Och ja, det kanske är så att vårt landskap saknar den karaktär som Värmland, Dalarna, kanske andra landskap har.
Saknar karaktär, det tycker jag inte att det gör. Och detta med den platta slätten, det måste jag ju säga att det stämmer ju inte alls. Jag bor ju själv i ett mycket naturskönt område med både berg, kullar, åar och skog. Så att det är ju vissa områden som ju präglas utav den här lerslätten. Men landskapet är för övrigt mycket, mycket vackert och omväxlande, tycker jag personligen. Och när det gäller upplänningen så, det kan man väl säga att det beror lite grann på hur man uppträder själv också. Jag har mött många människor under den här åren som är både rörliga till intellektet och inte äter bara ärtor. Så det tror jag nog att det är generaliserande yttrande. Men jag tror att de generaliserande yttrandena har spelat en viss roll.
Hembygdsforskningen har väl kanske betraktas av många som någonting som lite äldre människor håller på att inventera vad det finns för gamla föremål. Och så slutar det där. Mm. Och vad jag tycker utmaningen är, det är väl att se till att de som kan någonting om bygden också kan vara med och inventera saker som är mer näraliggande och hålla en mer levande dialog med yngre generationer om omgivningarna. Och jag tänkte att ett sånt exempel, det tycker jag den här studien Sunnersta från istid till nutid är. Dels därför att det är ett närsamhälle i Uppsala som man kanske inte tänker så mycket på att det har också en historia. Och sen tycker jag att det är ett alldeles förnämligt arbete, forskningsarbete som är gjort som är, skulle mycket väl hävdas i akademiska sammanhang. Och jag träffade Margareta Tarenius som har varit med och gjort den här studien tillsammans med flera andra Sunnerstabor. Och hon berättade att hon satte igång med det här för 8 år sedan när hon kom till Uppsala.
Vi har bara bott här i 8 år och tyckte det var lite roligt att veta någonting om den trakt och den bygd där vi har slagit oss ner och tycker mycket om Sunnersta.
Sunnersta är ju för Uppsalabor mycket ett villasamhälle för förort till Uppsala. Lugn och vacker omgivning. Men i den här trakten så har det hänt historiskt sett märkliga saker. Det har varit en fornborg som har haft försvarsanläggningar, kan man läsa i den här skriften. Vi har haft en period som var en form av herrgårdsepok. Och vad är det i de studierna som har varit mest intressant att ta reda på?
Jag tycker fornborgen ger en stämning man kan tänka sig när man ser ut över Ekon, hur vikingaflottorna kom där. Och vi har också ett gravfält inom själva Sunnersta, vilket inte så många socknar kanske har. Och där har vi fått fram en hel del fynd som har varit intressanta. Dels är de här vanliga fynden, det är pilspetsar och det är pärlor och det är spikar och det är lerkärl. Men de främsta fynden är en örslev och sedan är det 3 spännen, 1 runt och 2 treflikiga, och de är allesammans av brons. Och det här örsleven, där finns en liknande man hittat i Ladoga, vilket vittnar om att det har varit en viss kommunikation, en viss handelsförbindelse österut. Thank you. landet har överhuvudtaget präglats av inlandsisen. Och när den smälte bort så höjdes i landet. Uppland var det landskap som sist höjdes. I bronsåldern så bildades här en ö som gick ungefär från nuvarande universitetet ner till Ekon. Och så omgavs den av två sund. Dels var det Hågadalen och dels var det Fyrisåns dalgång.
Vad drar man för slutsatser att man livnärde sig på när laxmänniskor, tror man?
Man tror att det var jägare som kanske hade boskap. Boskapen kunde gå ut året runt. Och sen kommer då järnåldern och den så kallade fimbulvintern. Det blir mycket hårdare. Men också under den tiden börjar man med ett visst åkerbruk.
Men det var väl så att många fornborgarna hade strategiska belägenheter, ja, så att de kunde överblicka landskapet.
Ja. Man kan stå där uppe fortfarande och kunna tänka sig att här kom vikingaflottor. Här har Styrbjörn Stark en gång kommit seglande och mött för att erövra Uppsala. Och Uppsala slättna blev kung här och blev besegrad. Det första gången som Sunnerstad nämns i något dokument är från 1295. Det finns i Diplomatarium Suecanum som finns på Carolina Rediviva. Och det upptar fyra landbor, arrendatorer helt enkelt. Och de var allesammans arrendatorer under kyrkan. Två av dessa landbor sorterade under ärkebiskopen, en under domprosten och en under domkyrkans fabrika. Avastus, Benedictus, Ani och Benno heter de. Det är Olof Rubäcks son som också heter Olof Rubäck. Det är den mest berömda av rusthållarna här. Och rusthållare, det var ju sådana som förband sig att anställa häst och ryttare mot att de slapp utskrivning. Och här har vi haft ett ryttartorp där ryttaren bodde. Och vi hade också ett soldattorp där indelte soldaten bodde. Och ryttartorpet har legat ner vid Flottsund och soldattorpet ungefär vid nuvarande campingplatsen.
Ja, går man vidare sen åt 1800-talet så finner man att herrgårdslivet börjar ta form här i Sunnerstad. Och det finns en del dokument och en del beskrivningar därifrån också. Och herrgården är då belägen där vandrarhemmet, turistföreningens vandrarhem och kursgård är idag.
Den sista ägaren var baron Stiernstedt och han sålde 1906 Sunnerstad till ett konsortium som bestod av 7 medlemmar. Och de köpte det för avstyckning av tomter. Och de första tomterna de låg nere vid Lillekonvaljeholmen. Men innan dess så är det en lång epok med olika ägare på Sunnerstad. Bland annat har även ärkebiskopen av Vingård ägt det. Och Sunnerstad har överhuvudtaget väldigt stor utsträckning präglat av kyrkan. Här har inte så många adelsmän fått Sunnerstad som förläning, däremot biskopar och professorer.
I vår historiebeskrivning så är det ju framförallt bemärkta män som skriver historien. Men hur mycket vet man om vanligt folks, deras levebröd och så?
Till exempel vid början på 1800-talet så bodde vi i Flottsund. Det var liksom ett litet samhälle för sig. Dels bodde det... Det var ju från början så var Flottsund ett vadställe. Så småningom började man färja där. Och då var det så att den som då betalade bäst fick arrenderade. Och sen tog han upp färjeavgifter. Och även fick han tillstånd att där hålla ett värdshus, en krog. Och vid början på 1800-talet så fanns i Flottsund, det fanns en krögare och hans hustru, det fanns en fiskare, det fanns en skomak. Och det fanns en gesell, en hovslagare gesell som alltså skötte om hästarna. Det var som om allesammans hade familjer. Sen var det naturligtvis också en hel del på Sunnersta herrgård anställda piger och drängar och trädgårdsmästare bland annat som man känner till när man går till husförslängder och sånt där. Och på 1940-50-talet fanns det 8-9 affärer i Sunnersta. Bland annat sybehörsaffär, och det fanns cykel, det fanns skomakare, 3 stycken, det fanns cykelverkstäder, det fanns båtbyggerier, det fanns en hel del industri. Och nu har vi bara 2 affärer, alltså 2 snabbköp, en ICA och en Konsum. Så att det Sunnersta var faktiskt i stor utsträckning självförsörjande.
Denna gången är tyst i salen på Flottsund. På trappan jublar rikesången av vännerna från Odinslund. Mitt Knäppingen, där Vasaborgen sist skönjdes mellan parkens träd. Jag tvang dem lämna mig på sorgen och vända om. Men du får med, farväl, nej, farväl. Ack, har du så bråttom, min käraste du, kan du stanna en stund till en ny. Men jag är längre, jag får ingen ro förrän jag väl är förbi Lövsta bro. Och så i Guds namn farväl din barbar, halva mitt liv om jag finge bli kvar. Ack, det som kunde få bygga och bo där bort på stranden vid Vårdsätra.
Gunnar Wennerberg har skaldat dem.
Han har skrivit en dikt som heter Avskedet vid Flottsund. Farväl magister, denna gången är tyst i salen på Flottsund. På trappan jublar icke-sången av vännerna från Odinslund. Och på det är ju en dikt i Gluntarna. Och så sätt kan man säga att Sunnersta kommer in i den svenska litteraturhistorien. I vår tid så har till exempel den författaren Göran Tunström, han låter en av huvudpersonerna i sin år 1966 utgivna roman Tjuven, det låter honom ordna sin bostadsfråga genom att göra inbrott i en sommarstuga vid Ekon i Sottsund.
Vilka erfarenheter har ni fått av det här studiearbetet? Både källmässigt men också hur man organiserar ett sånt här projekt.
Ja, från början så delade vi dem upp sig i studiecirkeln i 4 grupper. En grupp höll på och tittade på jordarter. En grupp sysslade med fornborgen. En grupp höll på med gravfältet. Och ja, Fyrisån och Flottsund och vad man kunde få fram där. Det var ett väldigt trevligt och roligt samarbete. Och även med informanterna, äldre människor som har bott här i Sunnersta och har varit med om när det har varit alla dess, som har åkt på spårvagnen, som har varit med, handlat i dessa affärer som har, det var ju en gång 4 trädgårdsmästare som har gått till dessa trädgårdsmästare och köpt grönsaker och haft så mycket att berätta.
Ja, det var Margareta Terenius som berättade om sin studie Sunnersta från på det här Mona och 6 års arbete.
Det är mycket bra. Det gäller ju när man lägger upp och samlas en grupp människor som har ett långsiktigt intresse och som har kraft och ork att genomföra detta. Och där faller det ju väldigt mycket på den som leder arbetet och fördelar arbetet för att det ska bli ett bra resultat. Och när jag nu har bläddrat i denna skrift så måste jag säga att inte bara därigenom att den är noggrann, saklig och goda källanvisningar givetvis är den bra, utan också genom sin lätthet i språket. Mm.
Kan man säga att exemplet med Sunnersta är väldigt väl valt, eller kan man i andra
förorter och andra orter hitta på såna här spännande historier?
Oh ja, det kan man på många ställen göra. Mm. Och det, jag tror att man kan snart sagt varje ort hitta aspekter både längre och kortare historiskt perspektiv som kan ge väldigt mycket.
Om man ska försöka aktivera hembygdsföreningarna som ju finns runt om i vårt län idag till att ta lite andra grepp, hur tror du man kan gå tillväga då?
Jag är ju ordförande i Altuna hembygdsförening och jag har varit det ett antal år. Och vi är en liten socken i Altuna, men där har ändå genomförts en del studiearbeten som är av annan typ men av god klass på annat sätt. Det gäller att det finns ett antal eldsjälar som kan inleda arbetet, väcka intresset och bli färdigt. Men man har ju en hel del arkiv att tillgå. Man ska inte vara rädd för att söka sig till sakkunnig hjälp. På de senaste åren så har det väl uppstått snarare det problemet att det är så många som sysslar med arkivstudier och arkivforskningar om sina hembygder att det skulle behövas mycket mer personal som arbetar på de olika arkiven. Det är helt enkelt så att dessa områden borde satsas mycket mer på, för det här är
argument för varför jag ska fördela medel till den här verksamheten.
Ja, att bedriva forskning kring andra personer än kungar och furstar under gången tid. Det finns ett argument som är, det har ju visat sig i så många sammanhang att rötter är väldigt viktigt för människor. Jag brukar ta fram exemplet med tuaregerna. Tuaregerna i Nordafrika som blev en stam som blev fördriven från sin hemby och fick flytta. Och man slog upp sina tält på en annan plats för dessa människor, rätt okänd plats. När man hade slagit upp tälten, det första kvinnorna gjorde, det var att de för sina barn berättade sitt folks historia. För att få hemkänslan, rötterna och att finna förankring. Även om de kanske inte uttryckte sig med det ord jag nu använder. Och jag tror att även vare sig man bor i en förort till en större stad eller man bor på ren landsbygd så är det viktigt nödvändigt att ha en förankring.
Kan ju se den medborgarutveckling i Litauen hur oerhört viktig sången, musiken, traditionerna är. Mm. För att hålla ett folk samman. Mm. Vi är ju ett mångkulturellt samhälle i Sverige. Vi har väldigt många invandrare, flyktinggrupper. Och vilket sätt ska vi försöka införliva dem i vår kulturkrets? Eller ska vi ta till oss en del av deras för att få ökad förståelse? Vad tror du?
För det första så är ju Sverige inte bara idag ett mångkulturellt samhälle. Utan vi har ju haft många invandrare tidigare. Och det verkar som om vissa kretsar glömmer bort det när man talar om att vi ska värna om den svenska kulturen. I historiskt perspektiv bland annat. Och där tycker jag, även där är det viktigt med den historiska forskningen och studierna i till exempel hembygdshistoria. För att vi ska upplysa oss själva och varandra om det mångkulturella samhälle vi har levat i även tidigare. Och när det gäller våra invandrare idag så är det ju en alldeles utsökt uppgift för hembygdsrörelsen att söka kontakt med olika invandrarföreningar. Och det görs också på flera ställen. söka en kontakt och sedan utveckla den och sedan berätta om våra seder och traditioner. För att det som kommer från andra kulturer och andra länder ska kunna få någon form av bild utav vad som finns här i landet och vad Sverige är egentligen. Och då får vi tillbaka deras bild av sin kultur. Och det utbyte som då kan uppstå, det kan vara inte bara till glädje utan helt nödvändigt. För vi lever i en sådan värld idag. Och jag tror, eller jag vet, att vi kan ge varandra väldigt mycket på det sättet.
En av våra stora humanister som har gett oss väldigt många tänkvärda ordspråk och tankar kring det här, det är Tage Danielsson. Och när han var gäst hos OD 1983 så framförde han humanistfestet.
Förr trodde folk på vättar, tomtar, häxor, knytt, oknytt, näckor, älvor, jättar, troll. Utvecklingen har lärt oss andra läxor. Vidskepelsen har spelat ut sin roll. Vi tror på fakta, såsom slalompjäxor med makt att forma foten till en boll. Vår skräck är stor för dessa onda väsen, för tubens makt att skvätta majonnäsen. Men några tomtar finns det kvar från fordom. Hustomtar som i lönn ser om ditt hus. I det fördolda stretar de och gnor dem för att du ska få mera luft och ljus. I prång och skrymslen undanskrämda bor de. Och hör du liksom knastret av en mus ur visthusbodens hemligaste visten, då är det han, den blide humanisten.